Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Samar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning.
Axel, om du för några år sedan fått höra att Filippinernas president Duterte gripits och förts till Haag, hade du trott att det var sant då?
Nej, måste jag erkänna. Filippinerna har ju en sån lång historia av strafffrihet för människorättsövergrepp. Och Duterte själv verkade ju väldigt självsäker och trotsade öppet domstolen och verkade inte vara rädd för att gripas själv.
Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Dagens Eko.
Och ett nytt avsnitt publiceras, ja, alldeles strax klockan 5. Det här är Sveriges Radio P1. Vi får nyheter.
Myndigheterna Boverket, MSB och SMHI som bland annat tar fram riktlinjer och underlag för att motverka att det byggs på platser som riskerar att drabbas av översvämningar har själva kontor på platser med översvämningsrisk. Det här visar Ekots granskning. Myndigheterna säger att de inte äger husen utan bara hyr dem och att byggplanerna granskats och godkänts av kommun och länsstyrelse. I Malmö exploderade något vid en port till ett flerfamiljshus i bostadsområdet Söderkulla under natten. Ingen ska ha kommit till skada, men det har blivit skador på byggnaden. I en annan del av Malmö hittades ett misstänkt farligt föremål i en bil igår kväll, men efter midnatt kunde polisen konstatera att föremålet var ofarligt. Batteritillverkaren Northvolts konkurs kan innebära att andra gröna satsningar får svårare att hitta investerare. Ingvar Mattsson är senior rådgivare för hållbarhetsfrågor på Swedbank och han säger att de i alla fall kommer bli försiktigare framöver när det gäller gröna satsningar.
Ja, och som bank förväntas man alltid vara väldigt försiktig. Så att man kanske kan säga då att graden av försiktighet och skrutinisering av kommande projekt kommer att vara större än tidigare.
Ingvar Mattsson på Swedbank. Kina fortsätter sina militärövningar runt Taiwan för andra dagen i rad. Försvarsdepartementet i Taiwan säger att de registrerat över 70 kinesiska militärflyg och 15 militärfartyg omkring Taiwan det senaste dygnet. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Peking har tidigare varnat för att alla steg som ön tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio. Vi var säkert många som blev lurade igår. Om en stund i Vetenskapsradion handlade om aprilskämt.
Hitta billig mat i svinnlådor eller bli snabbt rik på trading. Allt fler vill ge ekonomiska råd i sociala medier.
Är det inte sjukt att med den här grafen så kan jag tjäna mer pengar på en dag än vad vissa gör på en hel månad?
Plånboken onsdag 11.04 i P1.
Irriterar du dig på svordomar i radion? Nu kan du äntligen slippa höra dem, åtminstone när du lyssnar digitalt, tack vare en ny funktion i appen Sveriges Radio Play som ersätter svordomarna med mildare uttryck. Och nu tar AI-tekniken steget in i matematikens värld genom tankeläsning. Lägg fingret på mobiltelefonen och tänk på en krånglig beräkning som du vill ha gjort och vips så får du svaret uppläst. Det här är Vetenskapsradion idag den 1 april. Och det datumet får dig kanske att ana att ingenting av det som jag just har sagt är sant. Något som är sant däremot är att det ska handla om aprilskämt. Vi ska få höra om hur traditionen kom till om vilket skämt som har utsetts till det bästa någonsin i världen och om hur aprilskämten har förändrats genom åren. Jag heter Björn Gunnér och vi börjar i tidningsarkiven.
Nu så har vi hittat en annons här i Dagens Nyheter från 1976, 1 april. Och det är då ett företag som heter Rema, jag tror inte det finns kvar, som gjorde bland annat räknemaskiner som var mekaniska. De gjorde nog skrivmaskiner och lite sånt där också. Men nu hade de introducerat på marknaden, enligt den här annonsen, Rema elektronräknare. Och den heter Dream Machine. Den är så intelligent och elektronisk att den känner vad du vill räkna. Bara du sätter fingret på universalknappen, som det kallades, överförs de omärkliga elektriska impulserna från din hjärna genom fingerhuden till räknarens elektronik. Den gör blixtsnabbt alla uträkningar du tänker på.
Det här är Jonas Engman, etnolog och intendent på Nordiska museet.
Jag vet inte om det var fler än jag som gick på det här, men jag faktiskt minns den här annonsen. Jag tyckte det var lite märkligt men rätt fantastiskt. Och jag tror det är precis så som många aprilskämt, speciellt i media, funkar. Att det går liksom lite över gränsen för våra föreställningar om vad som är möjligt eller inte. Den leker med den gränsen.
Gillar du den här?
Jag tycker det här är den är genialisk faktiskt. Jag tycker den är hur bra som helst. För den anspelar väldigt mycket på det som för den tiden var lite mystiskt men också lovande och lite hotfullt, och det är det digitala och just det här med hela forskningen kring hjärnan och kommunikationen med hjärnan. Så man såg mycket om den typen av forskning, och den driver också med naturvetenskapen så att säga, eller vår bild av naturvetenskapen och teknologin och våra förväntningar på vad teknologi och forskning kan göra också. Nu är vi i min dator där jag har tittat i Kungliga bibliotekets mediearkiv efter 1 april skämt. Ja, där kan man ju titta, det är tillgängligt för alla, där kan man titta på alla dagstidningar i Sverige från, tror jag, om det nu är 1600-talet. Och då sökte jag på aprilskämt och april, och då dyker upp en hel del faktiskt. Men det mesta som dyker upp är från sent 1800-tal och framförallt närmare vår tid här. Här råkar jag komma till någon sak som jag hittade från 1974. En annons från ett stort företag som gjorde hi-fi-anläggningar. Där står det världssensation. Första stereoanläggningen med dragspelsfilter, som man slapp höra dragspel.
Vi sitter ju nu i forskarsalen här på Nordiska museet, och här finns det en särskild låda bland alla de här arkivlådorna som vi har omkring oss, som handlar också om aprilskämt, där man kan titta lite längre tillbaka i historien, tror jag.
Just det, precis. Är det så här med aprilskämt att i den svenska folkliga traditionen, om vi säger fram till sent 1800-tal, där hittar vi inte så mycket omkring 1 april faktiskt. Utan det verkar vara någonting som blir mer spritt under, låt säga, senare delen av 1800-talet. Det verkar inte ha gett något avtryck i alla fall. Och i forskningen har inte uppmärksammat det, och i vårt material finns inte så mycket äldre. Det finns lite belägg från 1700-talet där det är en präst som beskriver att han har lurat församlingen genom att förlägga högmässan 1 april på morgonen tidigare, så folk gick för tidigt till kyrkan. Och det är väl ungefär så tidigt som vi vet att det fanns. Förmodligen fanns det, men det är inte alls säkert att just 1 april var så viktigt. Många av de här skämten som dyker upp i beskrivningar som vi sen ska se, det är skämt som vi hittar i yrkessammanhang.
Om vi går och tittar på det då.
Det kan vi. Här är ett antal lådor med avskrifter från olika arkiv, mest vårt eget. Ska vi se om vi letar oss ner här till. Här är vi påsk och fastan. Det är inte helt en given ordning.
Alla hjärtans dag, ja, skottårsbal, Narras 1 april.
Ja, precis. Här har vi Narras 1 april.
Kan vi ta fram den här lådan?
Vi tar fram den här bara. Så.
Den här bunten.
Den där med bunten.
Kort där, okej. Okay.
Ja. Vi har en här som är från Dalarna. Och där beskriver man att 1 april var en riktigt skojardag. Särskilt smederna sökte narra varandra, och ännu hellre smedkärringarna så grundligt som möjligt. Jag säger ingenting om själva skämtet. Men vi kan se om vi hittar några sådana där.
Ja, där stod det att det stående skämt var att be någon att hämta en bänktravare.
Ja, just precis. Bänktravare, och då är det någonting som alltså inte finns eller heter så. Och då är det ofta sånt att man möter i olika yrkessammanhang där man ber nya praktikanter och andra att hämta sådana saker som inte finns. Spikoljan till exempel och järnaffären och sånt där. Som, det är ett sätt att skola in människor i arbetslivet och yrkesrollen. Och alla ska egentligen ha lurats på det sättet någon gång. Det hör till liksom. Det är en sorts, ska vi säga, nollning eller något liknande. Ganska oskyldigt ibland. Alla de här skämten tror jag inte var så oskyldiga. Jo, här är ett annat exempel. Ja. 1 april skulle man luras, det här är från Gotland också, från Klinte socken. Enfaldigt folk kunde man då lura och gå och låna rumpedraget, rumpdraget eller något annat dylikt som ej fanns.
Och det här låter ju som en del skämt som ibland då kopplar till det du kallar nollning eller inskolningsritualer kanske. Mm. Och det låter också som saker man kanske gjorde på 1 april men kanske också annars.
Ja, så är det. Jag tror att det här går tillbaka på mycket av det vi ser i tidningarna idag och framförallt tidigare går tillbaka på en, ja, ska vi säga, folklig skämtkultur faktiskt, som vi inte så jättemycket har uppmärksammat i forskningen. Det finns en hel del kring roliga historier och skämt, men just den här typen av, ska vi säga, ritualiserad humor, det är inte så här väldigt uppmärksamma. Jag tror den fanns i fler sammanhang än vi tänker på.
Och från Sverige så finns det kanske inte några tidigare belägg för 1 april-skämt än det här som du nämnde från 1700-talet med en präst som lurade församlingen att komma tidigare till mässan än vad som egentligen gällde. Men traditionen är ju äldre än så totalt sett. Vad vet du om var det här med att luras 1 april började och när var det?
Ja, alltså vi vet att vi har belägg från, eller vi, men i Storbritannien så fanns det, England så fanns det åtminstone på 1500-talet. Och då hette det April Fool's Days. Och sen också i Frankrike så hette det Poisson d'Avril. Alltså fisk, aprilfisk helt enkelt. Och det varför det just är fisk som associeras i det här, det finns ju ingen bra förklaring på. En förklaring jag har stött på som skulle kunna vara möjlig, men den är väldigt spekulativ, det är att fiskarna då vaknar till liv under våren, men de är fortfarande tröga och dumma och lätta att fånga. Jag vet inte om det är en hållbar förklaring, men det är en ganska intressant förklaring faktiskt. Men det finns ingen bra förklaring till det. Vi har ingen bra förklaring till att det just heller är 1 april som blir den här dagen, utan det kanske är någon slags historisk slump.
Och man säger ju ofta i Sverige, april, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill. Och där var ju fisken igen. Och det började då kanske i England. Ett av de första mediala aprilskämten är ju också just ifrån England.
Det stämmer, då blev människor inviterade att ta sig ut till ett fält någonstans, tror jag, utanför London. Där de skulle få se ett antal åsnor stå. Åsnorna då förstås var de själva, det förstod de inte. Och det kan man ju se att det skämtet är medialt, det finns alltså i tidningar. Och det dyker upp i Europa någonstans när tidningarna drar, alltså när man börjar se tidningar, när de är etablerade. Och gissningsvis 1700-tal, utan att jag egentligen känner till det närmare. Men vad vi ser i svenska tidningar, vi hade ju en stor tidningstillväxt från mitten av 1800-talet. Men det fanns ganska gott om tidningar även innan det. Och där man kan se att där refereras emellanåt aprilskämt. Men då är det inte svenska aprilskämt eller nordiska, utan då är det tyska aprilskämt. Som då man har noterat att den tyska pressen skämtar om saker 1 april. Och man ser också själva uttrycket aprilskämt, ja detta är ett aprilskämt. Så på något sätt så måste det vara ganska etablerat i alla fall. Men när vi ser skämtande som den nordiska och svenska pressen själv skapar, då är vi en bra bit in på 1900-talet. Om jag minns rätt så är det 30-talet vi börjar se de första, men framförallt så dyker de upp under 60-talet. Och då handlar det väldigt mycket teknologi. Jag skulle tro att en skjuts för de här aprilskämten, det var när det här berömda, som också är helt genialiskt faktiskt, när man lurade i folk att man kunde sätta en nylonstrumpa över tvn och på det sättet skulle man kunna få se tv i färg. Det där blev väldigt berömt faktiskt.
Och det här aprilskämtet att man skulle kunna göra sin svartvita tv till färg-tv då, vilket ju var väldigt önskvärt på den tiden med hjälp av en nylonstrumpa, det har ju faktiskt blivit utsett till världens näst roligaste aprilskämt genom tiderna på en lista som ett museum i USA har. Det som heter Museum of Hoaxes, alltså museet för bluffar och skämt. Nummer ett ska vi ta en titt på, tänkte jag.
It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower, at least a fortnight earlier than usual. But what, you may ask, has the early and welcome arrival of bees and blossom to do with food? Well, it's simply that the past winter, one of the mildest in living memory, has had its effect in other ways as well. Most important of all, it's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop. The last 2 weeks of March are an anxious time for the spaghetti farmer. There's always the chance of a late frost, which, while not entirely ruining the crop, generally impairs the flavor.
Ja, det här är alltså en väldigt tjusig svartvit reportagefilm från BBC 1957. Och här kommer då våren tidigt och resulterar i en tidig spaghetti skörd och dessutom ovanligt riklig. Ja, det är det här skämtet går ut på. Och ja, det är verkligen gjort med stor ambition. De har varit och filmat på plats och fått folk att ställa upp här i svenska folkdräkter och går omkring och skördar.
Något som slår mig det är att den härmar alla sådana här nyhetsreportage eller dokumentärer. Och den, inte bara en genre utan flera. Men det här nyhetsreportaget är lite mer djuplodande nyhetsreportaget. Med en rapp spikerröst också som är analytisk och förklarar allting. Det har varit en varm sommar och sådär. Sen har de ju dessutom varit så jäkliga så att de har verkar ha hängt upp. Det är nog antagligen spagetti i inte bara ett träd utan en hel buskage fyllt av spaghetti som människor går och plockar och lägger i en korg som verkar precis som gjord för det här. Så att det är väldigt genomfört.
Och det här var ju tydligen någonting som väldigt många gick på då i England, Storbritannien på 50-talet. Vad tänker du om det?
Jag tänker på, det har att göra med att speciellt här i Norden, nu vet jag inte om just det här fanns i Norden, men jag skulle nästan tro att det här har gått in också i media i Sverige till exempel. Men vad vi ser här det är också att det här är efterkrigstid. Och världen öppnar sig. Vi blir mer och mer, vi pratar ju här i Sverige om då att vi blir mer och mer kontinentala. Vi började turista och det är så för engelsmän också. Att världen krymper och man prövar ny mat och vi vet inte riktigt vad det är för sorts mat. Och spaghetti då var ju jätteexklusivt, i alla fall i Sverige. Eller ovanligt ska jag säga. Och säkert också i Storbritannien. Men, och så här vet vi inte riktigt. Hur det här tillverkas. Eller vi har nog läst att det görs av mjöl och sådär. Men här öppnas möjligheten att det kan vara växa från träd också. Och det är någonting som vi liksom inte har något motstånd emot. För vi vet inte. Det är inte så här, det är ingen ackumulerad självklar kunskap vi har. Att det inte skulle kunna vara så. Och då anspelar man på det här i ett enormt fint trovärdigt reportage.
And then the waiters enter bearing the ceremonial dish. And it is, of course, spaghetti. Picked earlier in the day, dried in the sun, and so brought fresh from garden to table at the very peak of condition. For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti.
Nu lever vi ju i en tid med fake news och desinformation. Och de senaste åren har det ju sagts på flera håll att aprilskämten i media är på väg bort. Flera redaktioner har sagt att vi tänker inte syssla med det här längre för vi vill inte äventyra vår trovärdighet i den här nya situationen. Vad tänker du om det? Finns det en framtid för det mediala aprilskämtet?
Jag skulle gissa det, men det ska bli väldigt intressant att se. Därför att dels handlar det just om media och så den etablerade kunskapen så att säga, dess trovärdighet. Och vi ser ju samma tendenser tycker jag, inte bara i media, journalistik, utan också i en del forskning och sådär. Att vem som helst kan utropa sig som expert på saker som människor har ägnat decennier åt och studera och analysera. Så att det finns fler aktörer på scenen som gör anspråk på att sitta inne med kunskapen. Det har alltid funnits det skulle jag säga, men nu tycker jag det finns på ett annat sätt och de gör sig gällande i den här typen av medier och blir väldigt bra på hur man bygger upp medieberättelser i sociala medier och annat.
Och när det gäller då mediala aprilskämt, var hamnar det i det här?
Jag skulle säga att idag så tycker jag att vi kan använda dem som en slags språngbräda för att föra den här diskussionen faktiskt. Om hur ser ett påhittad nyhet ut eller påhittad information ut om forskning eller sådär. Jag tror att samtidigt så är det någonting som finns i alla fall om man ser den här BBC och svensk media fram till för några år sedan. När man gör de här aprilskämten så bygger det som jag ser på att media också har en väldigt stor... Vi har tillit till media, därför kan vågar media till och med skämta om det. Och en viktig sak sen det är att man faktiskt får lösningen dagen efter eller ett par dagar efter. Där det faktiskt står att det här var ett aprilskämt. Man låter det inte bara åka iväg. Det skiljer ju från det vi kallar fake news och sådär. Men jag tror att på ett plan så tror jag att aprilskämt skulle kunna förstärka medias trovärdighet. Om man hanterar det. Man blinkar till sin publik och säger ännu mer. Titta, ni kan lita på oss. Vi hittar på, men vi vet när vi hittar på. Och vi har också sen lösningen på det. Vi ger er facit. Det tror jag är en möjlighet i alla fall. Men det återstår att se vad som händer med det.
Förresten, använder du appen Sveriges Radio Play någonting?
Ja.
Gör det? Ja. Har du fått den nya versionen?
Nej, det tror jag inte.
För den har ju nämligen, alltså det har varit efterfrågat av lyssnarna, det är så mycket svärande i radion. Men nu finns det någon funktion som man kan liksom få svordomarna utbytta mot annat språk.
Äntligen, säger jag. Det har jag väntat på länge.
Den gick du inte på?
En sekund gjorde jag.
Ja, jag tyckte i alla fall det kunde vara värt ett försök att lura etnologen Jonas Engman, intendent på Nordiska museet. Kanske gick det bättre första gången som det här skämtet gjordes, för jag har faktiskt snott det och gett en lite modernare touch bara.
Svordomar är inte vackert. Å andra sidan är det inte lätt för skådespelare och uppläsare att riktigt leva sig in i sin uppgift om det ska strykas och mildras och stätas över i manuskriptet. Nu är problemet emellertid löst. Tack vare svordomskompressorn.
Det är radiolegenden Sven Jerring som lanserar svordomskompressorn för radion i Ekot den 1 april 1943. Och särskilt i radioteatern verkar det som att den kunde behövas.
Även de mustigaste repliker blir helt ofarliga om de på sin väg mellan mikrofonen och högtalaren passerar genom svordomskompressorn som automatiskt ersätter varje kraftord med det oskyldiga ordet hoppsan, till yttermera visst och framsagt av en mild damröst. Jag har här ett saftigt avsnitt av en Albert Engström-historia inspelat, och den skivan spelar jag nu först upp utan att ansluta svordomskompressorn.
Han tog liten den jäveln och krämde mig i huvudet så att döp som ett svin, men jag ska jävlar.
Nu spelar jag samma skiva om igen, men kopplar först in svordomskompressorn.
Han tog liten den och glömde mig i huvudet så jag stöpt om ett svin, men jag ska...
Inget svavelord för högtalarna längre. Ingen fara för den rena atmosfären i hemmet.
Och ingen sanning i det hela då heller. Du har hört Vetenskapsradion om aprilskämt. Producent Camilla Widerbäck. Jag heter Björn Gunnér.
Och det här programmet sändes första gången 1 april förra året. Och kring lunch idag, vad hör vi då?
I Vetenskapsradion idag ska det handla om hur svindlande dyrt det är att rena miljön från evighetskemikalierna PFAS. Vår reporter Daniel Värjum har varit med i ett internationellt samarbete med journalister i 16 länder. De har tillsammans med forskare visat att för att rena bland annat vårt dricksvatten och förorenad mark från de här hälsofarliga kemikalierna, då landar notan på minst 1 000 miljarder kronor i 20 år.
Lyssna 9:09 idag och redan nu i appen Sveriges Radio Play. Gräns är Sveriges Radios podd om försvars- och säkerhetsfrågor, och i det senaste avsnittet handlar det om hemvärnet.
En mörk och blåsig februarimorgon hämtar hemvärnssoldaten Lars-Gunnar Lundström sin utrustning i garaget på sin gård i Tornedalen. Gränsen mot Finland ligger bara några 100 meter bort. Han är ställföreträdande chef för gränsjägarbataljonen och han förbereder sig för en historisk övning. Ryska soldater har tagit sig in i Sverige för att försöka sabotera järnvägsstationen i Haparanda. Och hemvärnets uppgift är att sätta stopp för det i den här övningen.
Det är ju ett viktigt objekt på alla sätt och vis med tanke på att det enda järnvägsförbindelsen mot öst som vi har här uppe i norr.
Sveriges Radio.
Hör Gräns om den historiska övningen i Norrbotten och om hemvärnets viktigaste uppgifter strax efter 11:30 idag här i P1 och redan nu i appen Sveriges Radio Play. Så ett par minuter ur vår senaste P1-dokumentär.
Vi, eller den sorten som människor, vi kan inte sitta på kontor. Man kanske har diagnoser som gör att du kanske inte passar överallt.
Uffe och Pygge är flyttgubbar i Malmö. De är båda runt 40 och har jobbat med flytt sedan tonåren. Ett jobb där många har brokiga bakgrunder.
Någon var kanske pundare, någon var före detta pundare. Någon var alkis, någon var före detta alkis. Någon hade suttit på kåken. Alla hade sjuk humor. Det var ytterst få vad man då samhället kallar normala människor. Så det var det som gjorde att jag trivdes väldigt, väldigt bra.
Jag träffade Uffe och Pygge första gången när de flyttade till mig. De stank både av alkohol och cigarettrök. De var slitna, såg ut som de inte sovit på flera år. Men ändå så kom de in med glatt humör och jonglerade möbler och kartonger i timmar. De verkade vara nära kompisar. Men flyttgubbar, vad är det egentligen? Jag fick tag på deras nummer efter flytten och träffade dem i Rörsjöparken i Malmö.
Du vet, jag blir finkänslig. Du vet, jag dricker bara fina saker.
Här har det alltid varit liksom hela torget här. Hur de än har byggt om och gjort dem här. Så alkisarna har alltid hängt här. Alkisarna satt i en hörna och pundarna satt i en och jonkarna satt i en. Det är en samling av oss misfits.
Jo, det är bara fan vad pigg. Vad ska du?
Hej, hej. Sami, trevligt, trevligt.
Ja då.
Ta två sig.
Ja då.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever. Av Ester Kedsa Roxberg.
P1 Dokumentär.
Du hittar programmet i appen Sveriges Radio Play. Och här i P1 kan du lyssna tidigt på lördag morgon efter klockan 5 eller efter 11 på lördagskvällen. Sveriges Radios fina litterära priser delas ut som på ett pärlband under våren. Och nu ska det handla om läsarpriset Sveriges Radios romanpris. Anna Tullberg, producent, och Lina Kalmteg som leder samtalen med lyssnarjuryn. Alltså det är de som får ansvaret och makten att välja årets romanpristagare. Ni är här för att berätta mer om detta. Vi ska först höra vilka de fyra nominerade romanerna är.
Allätaren av Martin Engberg. Helga av Bengt Olsson. Den första boken av Carolina Ramqvist. Och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer.
Vilka är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var 5 personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur, och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur. Det är på måndag nästa vecka det. Jag som har presenterat programmen under natten, jag heter Eva Toivonen och nu fortsätter onsdag morgonen närmast med nyheter och aktualiteter.
Ja, god morgon och välkomna till En morgon med P1. Pia Fridén heter jag som leder programmet den här onsdagen den 2 april. Och under de 4 timmar som ligger framför oss så kommer vi bland annat att höra bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa om de handelstullar som president Trump sagt att han ska införa mot EU. Idag på befrielsedagen som Trump kallade får vi veta vilka tullar det handlar om har han sagt, men om det verkligen blir av. Det återstår att se. Men om det blir av, hur skulle det då slå mot Sverige och svensk ekonomi? Och så om våra löner och vår köpkraft. Lönerörelsen pågår på många arbetsplatser och det är viktigt att löneökningen inte äts upp av inflation och prisökningar. Köpkraften måste öka igen. Men hur mäter man köpkraften och hur har den sett ut genom åren? Det är några av våra ämnen, men först nyheter. Klockan är 5:30.
God morgon, här är Ekot. Samtidigt som antalet intagna på landets fängelser har ökat kraftigt de senaste åren så har kriminalvården dragit ner på platser som är särskilt anpassade för intagna med psykisk problematik. Och det har lett till att fler psykiskt sjuka får hanteras på vanliga avdelningar, rapporterar P1-programmet Kaliber. Torbjörn Nyberg är chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet.
Ja, det är ju tyvärr det som blir konsekvensen av den otroligt höga överbeläggning som vi har haft under lång tid.
Antalet intagna i fängelserna har ökat med över 70% de senaste 10 åren till drygt 7000. Samtidigt har platserna på specialavdelningar för intagna med psykisk problematik minskat med 10%. Idag finns runt 100 sådana platser. Specialavdelningarna har högre personaltäthet och större tillgång till vårdpersonal än vanliga avdelningar. Men på grund av den stora ökningen av antalet intagna totalt sett har kriminalvården dragit ner på andelen specialplatser och valt att prioritera fler platser på normalavdelningar. Vårdförbundet är kritiskt till utvecklingen.
Det kommer ju bli ett problem.
Thomas Kleveholt är vice ordförande för förbundets kriminalvårdsklubb.
Jag ser ju potentiellt mer ökat våld, mer avskildheter, mer suicidförsök som tydliga potentiella följder av det här.
Men enligt Torbjörn Nyberg på kriminalvården finns ingen ambition att öka andelen specialplatser.
Vi utgår ifrån att det ska vara ungefär samma andel som det är idag.
Reporter Joel Wendle. I Malmö exploderade något vid en port till ett flerfamiljshus i bostadsområdet Söderkulla under natten. Ingen ska ha kommit till skada, men det har blivit skador på byggnaden. Sent ikväll svensk tid ska USA:s president Donald Trump presentera sitt mest omfattande paket av importtullar så här långt under sitt presidentskap. Ett paket som tros innehålla nya tullavgifter för varor från bland annat EU och andra viktiga handelspartners.
President Donald Trump har kallat den 2 april för befrielsedagen, Liberation Day. Och både han själv och Vita husets presssekreterare Caroline Levitt talar om de kommande amerikanska importtullarna som ett sätt att komma till rätta med årtionden av orättvisa handelsvillkor där man menar att USA blivit utnyttjade.
The president will be addressing the decades of unfair trade practices that have ripped our country off.
Från Vita huset har man meddelat att de nya importtullar som presenteras ikväll kommer att träda i kraft omedelbart. Exakt hur de nya tullarna kommer att se ut och vilken omfattning de kommer att ha är däremot fortfarande oklart. Presssekreteraren Caroline Levitt har också sagt att Trump-administrationen är öppna för fortsatta förhandlingar med sina handelspartners. Samtidigt ses också importtullarna som en viktig statlig inkomstkälla som kan ge Donald Trump en möjlighet att bibehålla de skattesänkningar han införde under sin förra presidentperiod. Hittills har Donald Trump infört importtullar på 25% på stål och aluminium. Han har också höjt importtullarna på varor från Kina 2 gånger med 10% vid vardera tillfället. I mars införde man också en generell importtull på 25% för varor från grannländerna Kanada och Mexiko, men gjorde sen en rad undantag. Den tidigare aviserade 25-procentiga tullavgiften på importerade bilar och bildelar väntas däremot träda i kraft imorgon torsdag. Roger Wilson, San Francisco.
Kina fortsätter sina militärövningar runt Taiwan för andra dagen i rad. Försvarsdepartementet i Taiwan säger att de har registrerat över 70 kinesiska militärflyg och 15 militärfartyg omkring Taiwan det senaste dygnet, rapporterar Reuters. Peking har tidigare varnat för att alla steg som ön tar mot självständighet gör att risken för militärkonflikt ökar. I USA slog demokraten Cory Booker i natt ett nytt rekord genom att hålla det längsta talet hittills i landets senat. Lite drygt 25 timmar hade han ordet. Det förra rekordet från 1957 var på 24 timmar och 18 minuter. Liknande maratontal i USAs senat brukar ofta hållas för att förhala eller stoppa omröstningar, men det här talet hölls i protest mot Trumps politik. Så vädret idag: får stora delar av landet soligt väder. Över norra Norrland dominerar molnen och i fjällen väntas byar av snö eller regn. Landets södra halva får 14-19 grader och den norra 5-10. Det var Ekot med Karina Segura Moberg.
P1, Sveriges Radio.
Det här är kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Stefan Renklint. Och vi börjar med Kristin Fritsson i Eskilstuna som vill kommentera ett tidigare samtal.
Jo, han jobbar som avbytare där och han ville att vi skulle korta vägarna så att vi kunde skicka mjölken direkt till våra stora, vad kallar vi dem för, ICA, Konsum, vad det nu är, direkt till leverantör. Då, att vi konsumenter så får betala prisskillnaden däremellan. Alltså produktionen,
att man kapar mellan händerna helt enkelt och går mellan producent till konsument. Ja. Det finns ju sån här bakluckor, vad heter det, sån här, ja, olika initiativ man köper direkt ifrån bönderna i olika, på olika ställen. Är inte det lösningen då?
Jo, vi har en affär här i Eskilstuna som har stortank till exempel med mjölk som kommer antagligen direkt från mejeriet eller från bonden, det vet jag inte. Men vi skulle ju kunna förespråka det lite mer, att kunna få direkt leverans från bönderna till butikerna. Och idag är det ju faktiskt också en produktionskostnad däremellan. Vi skövlar skog, vi ska ha pappersmassa, vi ska ta och bygga upp tätrapack. Vi har otrolig produktion däremellan och den kunde vi ju lägga ner, eller den som vi har den kvar. Och tidigare siffror som jag har hört så importerar vi 70% av de mejerivaror vi har i våra kylar som också kostar otroligt mycket att ha stå och gå dygnet runt, året runt. Hur många butiker har vi i en kommun där vi skulle kunna dra ner kostnaderna på elproduktionen?
Många aspekter i detta.
Ja, men det är en lång kedja som drar otroligt mycket el. Och jag är inte emot kärnkraften eller någonting, tvärtom, utan vi ska kunna ha kärnkraften kvar och producera el. Men vi kommuner måste överleva genom att få ner kostnaderna där. Idag pratas det bara om konsumenten. Det som diskuteras, det är ju på riksnivå hur vi ska öka vår elförbrukning. Men vi kan ju få ner elförbrukningen genom att bara ta bort mejerihanteringen. När jag var barn gick jag och handlade mjölk i en 2-literskanna och fyllde på. Det bara kunde göra motsvarande idag. Så får vi bort den hanteringen emellan där. Det är ju otroligt. Så inte nog med det. Vi ska betala också för att de hämtar vår tätrapack i våra soprum idag, som kostar också mycket. Kostar transporter fram och tillbaka.
Just det. Så att men då tror jag att din poäng har gått fram där, Kristin. Vi ser väl om någon vill prata om detta och vi ger dem lite utrymme för det. Tack så jättemycket, Kristin.
Ja, tack. Hej, hej.
Ha det gott. Hej.
Hej.
Vi går nu direkt till Tony Adrelius i Vingåker som vill prata om någonting annat aktuellt. Va? Visst är det så?
Ja, trygghet och tillit, det är två otroligt viktiga ingredienser i samhället. Men för att man ska få trygghet och tillit så anser jag att sådana här saker som outsourcing, man pratar om att man ska lägga ut kriminalvården på utlandet, man pratar om att man ska man ska leta kostnader i skolverksamheten. Man pratar om att man har problem med att rekrytera folk till polisen, till sjukvården, till räddningstjänsten. Alla sådana här samhällsbärande funktioner. Det är hela tiden mantrat, leta pengar. Och jag menar, vi är ju ett så rikt land, så ska vi verkligen behöva hålla på det här sättet? Alltså, vi vet ju att våra ungdomar idag, de har det betydligt mycket tuffare än vad vi gamla gubbar och tanter hade, som kunde gå ut och få ett jobb när som helst. Och då ska man ju inte spara på skolan som man har gjort i alla decennier. Jag har en fru som är lärare innan och har varit där i många, många år. Och det hon berättar ifrån skolmiljön, det gör ju mig alldeles mörkrädd alltså. Och istället för att låta en massa andra människor som driver företag, alltså nu pratar jag emot mig själv lite grann, för jag är entreprenör, va? Men alltså de här områdena som jag talar om nu, där ska det inte finnas entreprenörer. Och där ska staten gå in och styra mycket, mycket mer. Ett exempel, det är ju räddningstjänsten i Sverige. Den får ju sina influenser från MSB, kan man säga. Den har en tillsynsmyndighet som heter Länsstyrelsen. Sen finns det en del privata aktörer i och för sig inom räddningstjänsten, men de är ju väldigt få alltså. Och jag anser ju att ska man rationalisera på något vis överhuvudtaget, då ska man se till att staten, i det här fallet MSB till exempel, går in och har helhetsansvaret för räddningstjänsten, så inte länsstyrelsen ska gå in som tillsynsmyndighet. Allt ihop det här, det blir ju som en cirkel då, där man liksom binder de här samhällsbärande funktionerna lite mer till staten. Mm. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår vad du menar. Lite mer förstatligande av samhällsviktiga saker då. Gäller det även skolan, ja, som du nämnde tidigare? Är du
för en... Självklart. Mm. Det här med privata skolor, alltså det tycker jag rent ut sagt... Ja, alltså man ska inte svära i radio, så det ska jag inte göra. Va? Men alltså, det finns ju jättebra privata skolor, va? Men problemet är ju att de skolorna finns för att våra kommunala skolor inte har tillräckliga resurser, för att inte lärarna har en arbetssituation som gör att duktiga, intelligenta människor väljer läraryrket, och att det inte finns stöttning från staten, utan att barn som är 10, 11, 12 år ska få styra i klassrummen och tala om för lärarna vad som gäller. Va? Mm. Alltså, nej, man måste man måste försöka hålla ihop det här lite mer, va? Och styra mer från staten i alla de här funktionerna.
Ja, det är bra. Vi går vidare. Tack så mycket. Ha det gott. Vi går vidare till Robert Nilsson i Varberg. Hallå.
Hallå, hallå.
Tjenare. Franska kärnvapen ser jag som någon slags rubrik på ditt inlägg. Men du kanske berättar vad det handlar om.
Ja, nej. Jag satt och funderade här i min ensamhet om det här med svenska kärnvapen som alla pratar om nu. Att vi ska ha svenska kärnvapen och kunna försvara oss och så vidare. Jag bara undrar rent, jag kanske har missat något, men rent praktiskt, hur ska det gå till? Ska vi ta fram egna kärnvapen och i så fall bör man inte provspränga dem först i så fall, och vad ska vi göra det? Eller ska vi hyra kärnvapen från USA eller Frankrike, eller ska vi köpa, som är så populärt att göra nu? Det är den frågan jag ställer mig. Och sen, vem kommer att ha det yttersta ansvaret om man nu ponerar att vi köper från USA, säger vi? Ska vi få nycklarna och en fjärrkontroll till de här vapnena då, eller ska ansvaret ligga i amerikanska händer?
Det var många frågor här. Hur skulle du ställa dig till svenska kärnvapen då? Om du fick svar på de här frågorna om hur och vad...
Ja, det är helt meningslöst. Jag menar, har vi inte skaffat oss det när alla andra gjorde det, så behöver vi inte göra det nu heller. Va? För att det är väl också en grej, det är väl fel att kalla kärnvapen för ett vapen, för du kan inte kriga med det. Det blir ju kört, om man säger, när man väl har dratt igång en sån grej.
Men det verkar ju alltså det är många som argumenterar för att kärnvapen behövs som avskräckning, liksom att man, det är ett vapen man har för att inte behöva använda vapen, typ.
Jo, men vilket är det vi ska avskräcka?
Ja, det är väl staten som får avgöra det då.
Ja, men det är det jag menar. Jag tror inte vi är mogna den uppgiften. Vi har liksom inte levt med det. Vi har ingen kärnvapentrupp på det sättet som de har i de här länderna. Nej, jag tror inte. Jag vet inte ens vad det skulle vara. Skulle det vara aktuellt att skulle vi ha 10 missiler eller vad ska vi ha? Alltså vi kan ju aldrig mäta oss med de stormakterna ändå.
Men du är helt för att Sverige som nu då är med i NATO och därmed på liksom indirekt ändå stödjer idén om att liksom ha kärnvapen som avskräckande medel i liksom arsenalen på något vis här då?
Nej, jag tycker inte. Det är samma med det med NATO. Det skulle folkomrösta som det. För att så fort som vi gick att gå med i NATO, och vi har ju liksom då sedan andra världskriget stått rätt stadigt mot att vi inte ska vara med, vi ska vara neutrala. Nu har vi ju inte varit neutrala ändå, va? Men
det känns som att det kokar ner lite grann till att du är emot kärnvapen, helt enkelt.
Ja, det är nog inte den enda som är.
Nej, men bara så jag förstår var du står någonstans.
Nej, jag ställer mig bara frågan hur det rent praktiskt är att införa. Jag kanske har missat något innan debatt eller någonting, men det skulle vara kul om experter och sakkunniga förklarade för mig hur det ska gå till.
Ja, men det tycker jag också.
Vem som ska ha det yttersta ansvaret? Ligger det på NATO eller ligger det på Ulf Kristersson eller Paul Jonsson? Om vi nu skulle komma till ett läge där vi skulle avfyra, så att säga.
Ja, men det är väl högst relevanta frågor. Tack så mycket för att du ställer dem. Vi hoppas att någon kan ringa in med svar på detta.
Jag hoppas jag med. Tack.
I alla fall några åsikter. Har det så gott. Det var kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Stefan Enklint. Och telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
Om operfekt skönhet, om mening och en bit av himlen, om att vi är värda att älskas här och nu, och om att du är ett mästerverk signerad Gud. Om detta handlar dagens andakt med Carina Samuelsson, som är skolpräst på Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö.
Den gamla dörren knarrar lite när jag öppnar den för att ta steget över tröskeln in i det gamla röda träkapellet ute på Kronoberg. Sankt Sigfrids kapell och folkhögskola strax utanför Växjö. Mina ögon söker och letar som mina ögon alltid gör när jag kommer in här efter en blå sten. Stenen är precis lagom stor för att få plats i min hand. Den är blå, men färgen har börjat försvinna lite. Det märks att den har funnits här länge, mer än 20 år. Och man kan ana att många människor suttit och fortfarande, när de kommer in här, sitter med stenen i sin hand en liten stund, funderar och ber för att sedan lägga tillbaka den, men inte på samma ställe, utan på en ny plats. Från början var det en alldeles vanlig grå sten, men så fick en grupp elever på skolan en uppgift att välja varsin sten. Måla den med en färg som betydde något för dem och lägga den på en plats som fått betyda något. Det blev många stenar i regnbågens alla färger på många platser inne och runt vår skola. Den blå stenen som ligger i det röda kapellet bär på en berättelse om tro, hopp och mening. En berättelse om att hitta sin plats i livet, sin kallelse. En berättelse om att våga följa sin längtan. Vi är många som har hört berättelsen om den blå stenen. Vi är många och vi blir hela tiden fler som bär och berättar berättelsen vidare. Och när jag öppnar den gamla dörren in till vårt kapell nästa gång letar mina ögon igen efter en sliten blå sten. För nu har någon annan suttit med den i sin hand en stund. Funderat över tro, hopp och drömmar. Meningen och plats i livet. En liten bit av himlen hittade jag här. Så sa hon, eleven, när hon frågade om hon fick lägga stenen i kapellet. En liten bit av himlen. Därför är stenen blå. En blå färg som med åren mattats av och nästan blivit vackrare. Ännu mer en spegel av den verklighet, den himmel vars färger kan skifta från den allra klaraste blå färgen till regnets och stormens gråa och ibland svarta nyanser. Här inne i kapellet hade hon hittat sin plats i livet, sin tro. Profeten Jesaja skriver: jag har skrivit ditt namn i min hand. Jag tror att det finns en Gud som har ditt namn skrivet i sin hand. På ett sätt tror jag inte att Gud behöver det, för Gud minns. Gud skulle aldrig glömma dig eller någon människa. Men för mig är det en påminnelse om hur Gud är. Gud har ditt namn och mitt namn skrivet i handen. Den blå stenen som jag just idag lagt vid korsets fot berättar om det. Den berättar om en Gud som blir människa, som älskar och som vill att vi ska älska. Någon har sagt: Gud kan bara älska. Glöm aldrig det. Vet att du är värd att älskas här och nu. Ett mästerverk signerad Gud. Gud, tack för att du älskar och vill att vi ska älska. Tack för att en blå sten berättar att någon funnit en bit av himlen, funnit dig. Jag ber att varje människa ska hitta platser där himlen finns. Platser där du blir tydlig, där du föds, där vi kan hitta tro, hopp och mening. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Thank you.
Du har hört andakten i P1 med Carina Samuelsson. Musiken är Tröstesang med Germund Larsen Trio. Och producent är jag som heter Marianne Greip. Vill du kommentera det du har hört är mejladressen liv@sverigesradio.se. Det här var en återutsändning från februari 2024.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervju när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste. Att jag behövde låtsas vara glad.
God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöprognos. Ett högtryck täcker södra Skandinavien. Över norra Skandinavien drar ett lågtryck bort österut samtidigt som ett nytt djupare lågtryck på liknande bana i natt närmar sig västerifrån. Utsikter till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten. Ost 5-10 meter per sekund högst på sydvästra delen. God sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, sydost eller växlande 1-5. Risk för lokal dimma, annars god sikt. Skagerrak och Vänern, sydväst eller växlande 1-5. I natt något ökande. Risk för lokal dimma, annars god sikt. Kattegat, Öresund och Bälten, växlande 1-5. Risk för lokal dimma, annars god sikt. Sydvästra Östersjön, ost eller nordost 2-7. Inledningsvis dimma på många platser, annars god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, nord eller nordost 3-8. I natt avtagande 1-5. Inledningsvis vid polska och tyska kusten risk för dimma, annars god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav. Nordväst eller växlande 1-6. God sikt. Rigabukten och Finska viken samt Skärgårdshavet, omkring väst 3-8, god sikt. Bottenhavet, väst eller sydväst 4-9, i natt något avtagande, god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 6-11, avtagande. I eftermiddag 2-7, i natt ökande och i morgonbitti åter 6-11 meter per sekund, god sikt. Under torsdagen blåser det på samtliga farvatten mest västliga eller sydvästliga vindar. På Bottniska viken tilltar vinden upp till kulingstyrka i samband med att ett lågtryck passerar nordligaste Skandinavien. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 15 cm över nollnivå i RH 2000. Ratan 2 över, Sundsvall 3 under, Stockholm 2 över, Karlskrona och Klagshamn 15 över. Och så har vi Göteborg på 17 cm under nollnivå i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Så aktuella observationer från klockan 5. Torsminde, ost 3 meter per sekund. Oxefyr, nord 4. Skagen, sydost 1. Nordkoster och Väderöarna, sydost 2. Måseskär, Pålgrunden saknar uppgifter. Naven, sydväst 2, Vinga, nordost 3, Nidingen och Anholt, nordost 4. Hallands Väderö saknar uppgifter. Drogden, ost 2, Falsterbo, ost 3, Arkona, ost 4, dimma. Skillingen, nord 2, Hammerodde saknar uppgifter. Hanö, nord 2, Utklippan, nord 3, Ölands södra udde, nord 2, Ölands norra udde, väst 2. Harstena, nordväst 4, Hoburgen, nord 4, Östergångsholm, nordväst 4, Fårösund, väst 3, Gotska Sanden, nordväst 2, Landsort, nordväst 4, Skarpe, väst 2, Svenska Högarna och Söderarm, väst 5, Finska Ute, väst 6, Nyhamn, nordväst 4, Märket, väst 8, Örskär, Äggegrund, Kuggören och Brämön, väst 4, Lunge, väst 2, Skogsudde, väst 5, Jennersklubb, nordväst 5, Holmen, väst 6. Byröklubb väst 8, Peterönskär sydväst 3, Rödkallen sydväst 9 och Storen sydväst 8 meter per sekund. God morgon!
Ja, god morgon. Det är onsdag den 2 april och i P1-morgons studio i Radiohuset i Stockholm huserar jag, Pia Fridén och Ekots Per Edberg den här morgonen. Och du ska bland annat berätta om risken för översvämningar i framtiden, Per.
Ja, flera myndigheter har ju varnat för att bygga på mark som riskerar att översvämmas. Och nu visar det sig att de här myndigheterna har själva byggt kontor på just sådan mark.
Se där. Och många hoppas på mer i lönekuvertet. Märket är ju satt i årets lönerörelse och snart blir det förhoppningsvis lite klirrig i kassan. Men samtidigt så påverkas ju vår köpkraft. Hur ser man på det där?
Här är morgonekot. Rättsprocesserna mot två 14-åringar som anklagas för oprovocerade knivattacker drar igång. Flera myndigheter som varnat för översvämningar flyttar själva in i kontor som riskerar att översvämmas. Och idag väntas Donald Trump presentera sitt hittills mest omfattande tullpaket. Det är rubrikerna idag. Ja, två fall där då två 14-åriga pojkar misstänks för mordförsök efter att ha filmat och livesänt knivattacker ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Det här är de första rättsprocesserna i Sverige kopplade till de uppmärksammade internetrörelserna No Lives Matter och 764. Alexandra Bittner är åklagare i ett av fallen.
Gärningen är en knivattack bakifrån på en man i 80-årsåldern som är slumpmässigt utvald, helt oprovocerat.
Överfallet skedde i Hässelby i västra Stockholm i september förra året. Den äldre mannen höggs 3 gånger i ryggen med en kniv. Attacken filmades och livesändes i ett slutet chattforum på nätet. Imorgon hålls så kallad bevistalan mot en då 14-årige pojke som sagt att han ligger bakom attacken. Samma dag kommer en åklagare att väcka en bevistalan i Borås tingsrätt mot en annan 14-årig pojke för ett liknande överfall. Också den pojken har erkänt att det var han och livesände attacken. Åklagare i det fallet är Louise Brimander.
Det är en medelålders kvinna som i början av januari i år blev överfallen och knivhuggen.
Bevistalan innebär att domstolen avgör skuldfrågan men inte dömer ut straff eftersom de misstänkta är för unga för det. I båda fallen är rubriceringen mordförsök. Det finns inga uppgifter om att pojkarna haft kontakt med varandra, men i domstolshandlingar som Ekot läst framgår att båda pojkarna varit aktiva i olika nätforum som kopplas till rörelserna No Lives Matter och 764. Förra året varnade amerikanska myndigheter för att de sett hur unga pressades att begå våldsdåd i chattar kopplade till de grupperna. Båda pojkarna är nu omhändertagna av socialtjänsten. I ett av de domstolsbesluten finns uppgifter om att svensk polis bedömer grupperna som de ingått i som samhällsfarliga. Åklagare Alexandra Bittner igenom pojken som misstänks för dådet i Hässelby.
Vad som har framkommit det är att han har rört sig i miljöer där det finns ett stort intresse för våld. En väldigt negativ inställning till samhället i stort och ett stort intresse för våld.
Reporter Henrika Åkerman. Antalet intagna i fängelserna i Sverige har ju ökat kraftigt de senaste åren, men samtidigt har kriminalvården dragit ner på antalet platser som är anpassade för fångar med psykiska problem. Och det här har lett till att fler psykiskt sjuka hanteras på vanliga avdelningar, rapporterar P1-programmet Kaliber. Torbjörn Nyberg är chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet.
Ja, det är ju tyvärr det som blir konsekvensen av den otroligt höga överbeläggning som vi har haft under lång tid.
Antalet intagna i fängelserna har ökat med över 70% de senaste 10 åren till drygt 7000. Samtidigt har platserna på specialavdelningar för intagna med psykisk problematik minskat med 10%. Idag finns runt 100 sådana platser. Specialavdelningarna har högre personaltäthet och större tillgång till vårdpersonal än vanliga avdelningar. Men på grund av den stora ökningen av antalet intagna totalt sett har kriminalvården dragit ner på andelen specialplatser och valt att prioritera fler platser på normalavdelningar. Vårdförbundet är kritiskt till utvecklingen.
Det kommer ju bli ett problem.
Thomas Kleveholt är vice ordförande för förbundets kriminalvårdsklubb.
Jag ser ju potentiellt mer ökat våld, mer avskildheter, mer suicidförsök som tydliga potentiella följder av det här.
Tidaholmsanstalten blev nyligen av med sin specialavdelning för intagna med psykiska problem. De lokalerna behövdes till isoleringsplatser när anstalten nu byggs ut kraftigt. Anstaltschef Mikael Wallin tror att det kan öka risken för hot och våld och att fler intagna kan behöva sättas i isolering.
Men samtidigt så får man inte glömma vad det är för personer vi har här. Alltså det är personer som är dömda för grova våldsbrott och så vidare. Jag tänker nog att det är inte önskvärt, men det är heller inte någonting som jag ser är extremt dåligt på något sätt, utan vi hanterar det på ett tillräckligt bra sätt. Det är min bild.
Reporter Joel Wendle, och hela Kalibers granskning går att höra i Sveriges Radio Play. På Söderkulla i Malmö har något under natten exploderat vid en port till ett flerfamiljshus. Ingen människa har kommit till skada, men det har uppstått skador på byggnaden. Boverket avråder ju från att bygga nytt på platser som riskerar att översvämmas i framtiden. Trots det flyttar myndigheten själv nu in i nya lokaler som riskerar att just översvämmas. Och även SMHI och MSB sitter i nya kontor på platser med översvämningsrisk. Caroline Hallin är forskare vid Lunds tekniska högskola och hon är kritisk till det här.
Man skickar ju lite dubbla budskap när man tar fram en riktlinje som säger någonting och sen själv gör på ett annat sätt.
Ekots granskning har tidigare visat att kommuner godkänner nybyggen på platser som riskerar att översvämmas. Nu kan vi berätta att de ansvariga myndigheterna själva har nya kontorshus som bryter mot riktlinjerna. Alldeles intill vattnet och med vacker sjöutsikt. Så kan man beskriva Boverkets, MSBs och SMHIs nybyggda kontor. Och alla tre kontorshusen ligger på platser som helt eller delvis riskerar att svämmas över vid höga vattenflöden. Det visar Ekots granskning.
Och det här är alltså inte vilka myndigheter som helst, utan just de som ska ta fram riktlinjer och underlag för att motverka att det byggs på översvämningshotade platser. En av Boverkets riktlinjer är just att inte bygga kontorshus på platser som dränks av vatten vid höga flöden. Och det här lever alltså inte myndighetens nya kontor i Karlskrona upp till. MSB och SMHI tar fram beräkningar om havsnivåhöjningen och hur sjöar och vattendrag svämmar över vid höga vattennivåer. Och det samtidigt som deras nya kontorshus i Karlstad och Göteborg alltså inte heller klarar Boverkets riktlinjer, utan tvärtom riskerar översvämning från just hav och sjövatten. Forskaren Caroline Hallin tycker att det pekar på problemet med dagens system.
Den här situationen belyser den stora konflikten som det finns i samhället, att man vill exploatera de här vattennära attraktiva områdena och samtidigt behovet av klimatanpassning i samhället.
När Ekot kontaktar de tre myndigheterna försvarar de alla sina nya kontor. De säger att de inte äger husen utan bara hyr dem och att planerna har granskats och godkänts av kommun och länsstyrelse. Boverkets nya lokaler är inte ens färdigbyggda, men det har redan hunnit komma nya skärpta krav. Och Ekots granskning visar att planen till kontorshuset inte skulle ha blivit godkänd utifrån dessa. Richard Bauer är avdelningschef för verksamhetsstöd på Boverket.
I det här fallet så har vi, tycker jag, att vi har skött det här exemplariskt på många sätt. Vi har ställt väldigt höga krav på hållbarhet för den här byggnaden. Både social och ekonomisk hållbarhet och miljöhållbarhet.
Reportrar Per Kudo och Klara Gibor. Vidare till USA, där president Trump ikväll svensk tid väntas presentera sitt hittills mest omfattande paket med importtullar.
President Donald Trump har kallat den 2 april för befrielsedagen, Liberation Day. Och både han själv och Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt talar om de kommande amerikanska importtullarna som ett sätt att komma till rätta med årtionden av orättvisa handelsvillkor där man menar att USA blivit utnyttjade.
The president will be addressing the decades of unfair trade practices that have ripped our country off.
Från Vita huset har man meddelat att de nya importtullar som presenteras ikväll kommer att träda i kraft omedelbart. Exakt hur de nya tullarna kommer att se ut och vilken omfattning de kommer att ha är däremot fortfarande oklart. Presssekreteraren Caroline Leavitt har också sagt att Trump-administrationen är öppna för fortsatta förhandlingar med sina handelspartners. Samtidigt ses också importtullarna som en viktig statlig inkomstkälla som kan ge Donald Trump en möjlighet att bibehålla de skattesänkningar han införde under sin förra presidentperiod. Hittills har Donald Trump infört importtullar på 25% på stål och aluminium. Han har också höjt importtullarna på varor från Kina 2 gånger med 10% vid vardera tillfället. I mars införde man också en generell importtull på 25% för varor.